Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror det var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag, så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute, och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
i ett sånt här läge när man tycker att allting är kört och man är svårt sjuk och det finns inget hopp, så kanske man inte vill dricka den där drinken, men bara veta att den står där bakom en gör att man kan vila, att det finns en utväg, det finns en reträtt.
Han har räddat liv på många av världens mest trasiga platser, men det är att föra vidare kunskap som är grejen för kirurgen Johan von Schreb, som för många år sedan såg en bild av en fransk läkare i fält och tänkte att det där vill jag också göra. Sagt och gjort, han får ut i världen och 1993 var han en av dem som startade Läkare utan gränser i Sverige. Och sedan dess har han verkat i bland annat Rwanda, Afghanistan, Sierra Leone, Kambodja och Irak, blivit utsedd till årets svensk och nu är en specialgäst i värvet. Och jag måste varna känsliga lyssnare för starka scener om sisådär 40 minuter. Här är läkaren Johan von Schreb. Jag brukar fråga mina gäster hur de mår ibland. Ja. Det kan man ju tycka är artigt så. Men jag skulle ändå vilja börja med att fråga dig hur världen mår ur ett medicinskt perspektiv.
Ja, alltså, det är en sån där svår fråga, för att det beror på vilket perspektiv man ser ifrån. Ser man ifrån ett rättviseperspektiv och på det sättet att alla borde få må ungefär lika bra, så mår det ju ganska dåligt. Medan ser man det från ett historiskt perspektiv, så kan man väl säga att för de flesta idag så har de inte fötts in i en värld som är mer kapabel att kunna hantera sjukdomar. Samtidigt som att mycket av vårt levnadssätt är ju inte att vi är så hälsosamma, övervikt ökar och diabetes och den typen av sjukdomar. Men å andra sidan så finns det ju gott om resurser om man nu lever i en stat som kan tillhandahålla dem eller har en fet plånbok att betala för det. Men om man tittar på barnadödlighet och mödradödlighet så har ju de aldrig varit så låga som de är nu. Men det är en lätt tröst, tror jag, för de som försöker klara livhanken och har massa andra åkommor. Och jag tror också fattigdomen ser så annorlunda ut. Jag tror vi är vana vid att se små barn med stora magar och flugor i ögonen som fattigdom. Men jag tror att fattigdomen ser så annorlunda ut. Det är överviktiga amerikaner på landsbygden som knappt har att få ihop och måste jobba stenhårt. Så jag tror fattigdomen har på något sätt ändrat uttryck på ett sätt som jag inte tror riktigt är beredd på att se.
Mm. Det kom väl en rapport också häromdagen om att var sjätte barn i Sverige lever i relativ fattigdom.
Ja, ja. Så att det är den där skillnaderna i världen, att å ena sidan så har världen nya möjligheter och titthålskirurgi, man kan rädda barn som bara väger några 100 gram och liksom enorma resurser kan stoppas in då. Å andra sidan så dör barn i mässling, i malaria och sånt som man skulle tycka var med en fingerknäppning som man skulle kunna bota. Så att de där skillnaderna, de tycker jag är störande och någonting som är svåra att hantera, och hur man ska rätta det, skapa någon mer rättvisa i världen, det är en stor utmaning.
Mm. Vi ska återkomma till din frustration, tror jag, men då, för att liksom inte vara så där fruktansvärt oartig idag, hur mår du?
Jag mår bra, jag har haft en covid-släng som nu är över. Jag har förvisso inte feber eller var sjuk, så att jag jobbade vidare, men hemifrån. Mm. Men så då känns det liksom extra bra att ha tre sprutor i kroppen och haft en extremt lindrig infektion, så nu känner jag mig liksom väldigt osårbar.
Mm. Ja, då hade vi verkligen kunnat ta i hand, för att jag fick ju ställa in den här intervjun för att var sjuk också.
Ja. Ja.
Eller jag ställde ju uppenbarligen inte in den. Det sitter jag här nu. Men du, jobbar du fortfarande med Läkare utan gränser?
Jag var ju med och startade Läkare utan gränser för nu snart 30 år sedan i här i Sverige, och har jag hållit på och jobbat mycket med dem. Men jag har ju ingen officiell position i styrelse eller liknande. Och det är jag väldigt glad för att jag tycker att en organisation ska hela tiden återfödas med en yngre generation. Så att det tycker jag är väldigt kul. Men jag jobbar väldigt mycket tillsammans med dem. Vi har forskningsprojekt och jag undervisar de som ska ut och jobba med Läkare utan gränser. Så vi har en sån kurs, förberedande kurs för läkare och sjuksköterskor som vi kör på Karolinska institutet. Och På olika sätt så är jag inblandad i mycket av verksamheten.
Mm. Om jag ställer några frågor kring Läkare utan gränser, då jag skjuter inte helt snett då.
Nej. Jag har jobbat nära dem, även om jag inte är någon officiell representant för dem.
Nej, men ändå lite fortfarande känns det som ansiktet utåt för.
Ja, det får jag nog bära med mig på något sätt, det perspektivet. Och det gör jag gärna, Även om när jag slutade som ordförande, då blev jag rullad i kära och fjädrar och fick krypa ut. Det var liksom en sån ritual att när det var dags att sluta.
Mm. Jag tror det inte.
Jo, det var sant. Och jag föll lite på eget grepp, för att det Läkare utan gränser har ju varit väldigt mycket en sån här fadersmordsorganisation, att när den äldre generationen har gjort sitt, då får man ett knivhugg och blir utslängd, och så tar den yngre generationen över. Det är ju man brukar säga att det är 50% jesuiter och 50% trotskister som har drivit Läkare utan gränser. Så det finns ju liksom någon slags revolutionär ådra som jag tycker väldigt mycket om, det där att man, annars så blir det lätt att medelåldern stiger successivt och sen så är alla 90 runt bordet som jobbar, och då tror jag att man tappar helt och hållet nutidskänslan. Man måste ju hela tiden förändras, och det tycker jag Läkare utan gränser har gjort på ett bra sätt, att man plockar in folk från de länder man jobbar i. Det startas organisationer i Sydafrika, i Indien startar nu liksom del Brasilien, att de har egna Läkare utan gränser organisationer från början. Från början har varit en liksom postkolonial europeisk organisation, väldigt förstås manligt och så. Men man har lyckats liksom att förändras med tiden, och det tror jag att det är tack vare liksom de här grundstatuten som är lite av, det finns något revolutionärt fortfarande. Det föddes ju lite grann ur de här studentrevolterna i Paris på 60-talet. Och lite av den andan sitter kvar, och det tycker jag är väldigt viktigt, så att det inte bara blir en vanlig liksom, biståndsorganisation.
Mm. Men du blev inte rullad i kär och fjärr?
Ja, i någon slags variant, en slags variant av det hela. Men det var någon slags kladd på golvet, och det var fjädrar och sådär. Och sen så var det som sagt de unga som tog över. Det var väldigt... Jag flyttade till Kambodja och jobbade där. Det var i samband med att Läkare utan gränser fick Nobels fredspris 99 där. Som det där skiftet skedde rum. Så att det var väldigt... Och så var det en kvinna som tog över, så att det kändes bra. Mm. Jag tycker om det där att det liksom förändrar saker och ting. Att det inte är statiskt och att man inte har kvar positioner bara för sin egen skull. Och så där. Det är nyttigt att på något sätt skaka om med maktstruktur, annars så fastnar man lätt i dem själv.
Mm. Du får välja då ifall du svarar på frågan utifrån liksom Läkare utan gränser eller utifrån ditt eget perspektiv som katastrofläkare. Men vilket skulle du säga är liksom det största problemet idag?
I världen globalt sett?
Ja.
Oh, en svår fråga. Men det är ju grundnivån som just är den stora skillnaden i världen idag. Det är till exempel i Kongo. Om man jämför Kongo i USA, som har Kongo läggs det i stort sett minst pengar på hälso- och sjukvård per person och år. Och i USA i världen så lägger man mest per person och år. Även om det i USA är väldigt ojämnt fördelade, så skiljer det per person och år 675 gånger mellan hur mycket man lägger på hälso- och sjukvård. Så att i grund och botten så, det här jag jobbar med katastrofer, det är ju en väldigt liten del av de stora hälsoproblemen i världen. Av att 3-4 miljoner barn dör innan sin femårsdag, och främsta dödsorsaken i Afrika, det är ju liksom spädbarnsdödlighet. Så att man kan ju bli helt upprörd över de ojämlikheterna som är till vardags. Så att det är ju, men där har det gjorts enormt mycket och görs väldigt mycket. Och 85% av barnen i världen idag är vaccinerade mot mässling och så. Så att den grund ojämlikheten och att hälsosystem inte kan leverera hälso- och sjukvård, man kan inte betala lön till de som jobbar inom vården. Och nu tanken på att man tänker att de svaga hälsosystemen plötsligt ska börja vaccinera mot covid-19 som för en majoritet av de som bor i Afrika är ju inte något större problem, för där är befolkningen så ung. Så kan man ju undra hur man tänker, och att väga in det där, det är svårt. Sen så har vi ju förstås covid-19 som har ju varit ett stort problem, framförallt för de rikare delarna av världen, alltså övre medelinkomstländer och höginkomstländer, och framförallt mot de svaga i de länderna. Så bland, man brukar säga att de rika bland de fattiga och de fattiga bland de rika, det är samma som får övervikt och diabetes. Det är de som har drabbats hårdast, medan då låginkomstländer och framförallt den yngre befolkningen där inte har drabbats i någon större utsträckning. Men sen så är det ju alla hot man tittar framöver med klimatförändringar, miljöförstöringar. Sådär, så att allting är i en salig röra på något sätt. Och då, jag är ju inte en sån som jobbar sådär förebyggande så mycket. Det har mitt arbete inte handlat om. Även om nu är jag på institutionen för global folkhälsa. Det vill säga man jobbar med, jag jobbar i min institution där, så är det väldigt mycket stora frågor som handlar om att man ska försöka förebygga. Så har ju mitt arbete handlat väldigt mycket om när katastrofen väl har skett. Jag är kirurg i botten och jag började med det här att ta hand om folk som har blivit skottskadade eller bombskadade eller påkörda av bilar och liknande och liksom reparera det. Eller kvinnor som behövde akuta kejsarsnitt och sånt. Så att det var lite grann att jag var på andra sidan när det väl hade skett. Men ju mer man jobbar med det här så, och står downstream på, eller tar emot allt här, så börjar man tänka att många av de här, det borde ju kunna ha förhindrats och det vore ju mycket bättre, va? Till exempel att kunna vaccinera mot trafikolyckor vore ju väldigt bra, va? På samma sätt som vi vaccinerar mot mässling. Men där är det ju liksom så mycket jobb som måste göras. Till exempel man tänker på övervikt och den typen av som man vet är ett hälsoproblem. Men som kanske inte märks rakt av, utan det tar år att utveckla och men att stå på min sida liksom av i operationssalen, det är ju ett väldigt, dels är det ett väldigt tacksamt på ett sätt jobb, för man verkligen gör skillnad på individen. Men samtidigt så är det ju frustrerande, för mycket av de som kommer på operationsbord hade aldrig behövt hamna där, och då är det ju framförallt i konfliktsituationer förstås, eller vad det nu må vara, jordbävningar eller sånt, och på grund av att man har sårbarheter i samhället. Om man jämför Japan och Haiti, om Japan får en jordbävning så blir det ju inga sårade, medan på Haiti blir det hundratusentals sårade. Och det där är ju också fattigdomsproblematiken när den kommer in. Så att, ja, världen mår ju ändå någonstans bättre än vad den har mått, även om vi nu har haft de här bumps, eller som nu covid-19 är. Förhoppningsvis har vi lärt oss någonting av det som har varit, och en förståelse för det här, det globala. Det är ju det lite, jag är på institutionen för global folkhälsa och läkartangen, så jobbar med globala problem, och vi har inte riktigt några, alltså, mekanismer eller sätt att hantera globala frågor. Det finns ju ingen liksom global liksom, riksdag eller regering som kan ta kritiska beslut som gäller alla och hela jorden. Och det tror jag att covid-19 har på något sätt visat på.
Men finns det WHO det? Då?
Alltså WHO är ju en ungefär som Socialstyrelsen i Sverige, var en så kallad normativ organisation. De skriver lite riktlinjer och försöker samordna och stötta länder. Och jag har jobbat med WHO på många platser, men de är ju liksom en extern, det är en FN, eller ingen riktig FN-organisation, men det är som en FN-organisation. Och de flesta världens länder är ju medlemmar i det här, så det är ju en medlemsorganisation. Mm. Men de har ju inte mer makt än vad så att säga, deras årliga möte ger dem att agera. Och vi ser ju vilka tillkortakommanden som man har haft under covid-19. Man har inte kunnat gå in tydligt. Man kan inte bestämma någonting över någon annan. Man kan ge rekommendationer. Och möjligtvis kan man utfärda lite skam. Göra lite skamuttalande över vissa länder. Hur de gör det här med att höginkomstländer liksom samlade på sig vacciner och inte delade med sig. Och det tror jag är ett problem. Att på global nivå så är det någon slags, vi pratar om någon slags solidaritet. Att den ska råda. Och vi vet ju att man kommer ju inte hela vägen med solidaritet. Man kan prata om det, men när det kommer till kritan så kommer ju länder göra som deras befolkning vill, eller sätta dem först. Mm. Men att vi inte kan se värdet, och jag tror att vi kommer behöva bli bättre på att liksom definiera värdet av det här globala, att ta ett globalt ansvar. Nu, jag tror klimatförändringarna kommer ju tvinga oss till det, men som det är nu så har vi liksom ingen gemensam, liksom, någon som kan ryta ifrån och säga att nu ska vi göra på det här sättet och utfärda skatter eller regleringar och vad man så behöver. Och frågan är hur vi skapar en sån.
Mm. Ja, om man tittar på Läkare utan gränser till exempel. Den verksamheten är ju på något sätt lätt att skjuta ifrån sig. Eventuellt så är man då månadsgivare, så har man liksom samvetet torrt på något sätt. Men är inte det en frustration liksom? Att vi kanske inte riktigt vill ta in vad fan som händer där ute. Du tar ju alla tillfällen du som ges och berättar hur det ser ut.
Men jag tycker bara att jag är också intresserad av människan och människans natur och förutsättningar. Och jag kan inte klandra människan, det här förmågan till solidaritet eller omtanke. Jag brukar tänka på Kristina och Karl Oskar liksom, när det liksom brann i ladan och sen, som gjorde att de blev tvungen att bli utvandrare. Men när det brann i ladan där så kom folk springande, och då kom springande liksom, när de, för att de såg att det brann, eller att de hörde sockenkyrkan ringa, och då kom han. Och så hängde ju de här hinkarna ute på stugnocken så att alla snabbt kunde få tag, och så hjälptes man åt att försöka släcka branden och få ut djuren och sådär. Och då var liksom solidaritet någonting väldigt konkret. Det var nästan som en gemensam försäkring. Man visste att man skulle bli hjälpt tillbaka. Det var liksom ett givande och tagande, och det var så konkret. På en global nivå idag så är det väldigt svårt att känna den där, alltså, ömsesidigheten. Jag tar ansvar för dig, du tar ansvar för mig, vi hjälps åt.
För gudarna ska ju veta att det finns en och annan lada som brinner.
Ja, men det är lite problemet med biståndet, som jag ser, att det blir lätt välgörenhet, att det blir enriktat. Och då blir det mer tycka synd om, eller att ha dåligt samvete för att jag inte för att jag ser det här hända, och så ger jag lite pengar och sen så får det vara bra med det. Och då brukar man säga att Läkare utan gränser inte är en välgörenhet, utan det är en aktivistorganisation, och man vill försöka förändra på grundorsaken. Och det vill säga, om unga dör av malaria, då måste man för det första liksom se till att det finns bra mediciner, och det är inte att alla ska få en gammal medicin, utan man ska fan forska fram något nytt som verkligen grejar det här och ta koll på alla de här resistenta formerna, som är tillräckligt billigt och enkelt och kan vara där ute på landsbygden, hitta nya distributionssätt, snabba test för att kunna diagnostisera, att allting av det som har forskats fram även ska göras tillgängligt i fattigare länder. HIV-bromsmedicin var ett sånt praktexempel där Läkare utan gränser var med och drev på så att de här bromsmedicinerna faktiskt blev tillgängliga, och att en stor del av världens befolkning idag som har HIV eller AIDS faktiskt får det. Om man går 20 år tillbaka i tiden så var det ju inte så det var på ett helt annat sätt. Så att där, den typen av aktivism, den kan jag tycka väldigt bra om.
Alltså, vi var lite inne på det här med solidariteten, men tror du att det var bättre förr?
Som jag var inne på tidigare så tror jag att det var lättare att förstå sig på det här. Jag tror globaliseringen, som jag också har smugit sig på oss på ett sätt som jag inte heller tror vi är riktigt vana vid, hur världen har knutits ihop, bara man går 30-40 år, då man börjar känna sig riktigt gammal, va, med det här att åka till New York. Nu har väl covid-19-pandemin ställt till lite grann, men det här att kunna flyga till New York över helgen och sådär. Det är så mycket som har hänt, och hur världen plötsligt har blivit liksom nästgårds, och hur allting hänger ihop på ett sätt som inte alls förut. Men när man väl är på, liksom, om man åker till Maldiverna eller Seychellen eller vad man nu åker på en sån här lyxsemester, eller Thailand för den delen, som ju har exploderat ju i antalet resenärer, så har man haft väldigt lite kontakt med den vanliga befolkningen, man inte vet så mycket, utan man har sett sitt, man har tagit sin del, det man vill ha, njutningen, man vill vara med familjen och man vill bada, och allting har varit förberett för det. Men jag tror inte att man har tagit till sig dels vad det får för konsekvenser att åka dit och så vidare, men också hur samhällena där fungerar och vad har man för solidaritet med de som städar på de här hotellen, eller hur hur hänger allt ihop? Så jag tror solidariteten var ju mycket lättare förut, för att den var väldigt konkret här och nu. Det var, titta bara hur fackföreningarna kämpar nu med begreppet solidaritet. Ska de liksom hålla sig till Sverige eller ska man prata om en global solidaritet? Ja, då borde ju flera få komma hit och jobba för lite bättre löner än vad de har hemma. Så att jag tror att fackföreningar har haft jättesvårt att tänka i global solidaritet. Det blir det här, det som är nästgårds, det man kan se, där är, har vi liksom, fungerar vår medmänsklighet och den känslan av att vi är del av någonting, det är ett givande och tagande och man hänger ihop med ett samhälle på global nivå är det så oerhört svårt. Och det har ju skett så otroligt snabbt, den här förändringen, och vi har knappt märkt den, för att den har, det är som att vi har surfat på den där vågen, att vi har bara upptäckt det goda med det globala.
Mm. Har du gjort din sista resa?
Nej, jag har faktiskt väntat på, jag vet inte, att åka till Ukraina här nu.
Okej. Okay. Mm. För att, men sist du var ute, var det Beirut?
Jag var i Bagdad i december.
Okej. Okay. Mm. Jag skulle ändå vilja stanna lite vid Beirut, för det var en ganska stor händelse, tänker jag. Liksom, bakgrunden är en gigantisk explosion i hamnen. Mm. Var det annorlunda än dina tidigare uppdrag?
Ja, mer och mer har jag ju hamnat i en annan position, inte stå i operationsbordet och tvingas amputera eller på annat sätt mutilera folk som har drabbats av bomber eller av jordbävningar och liknande, utan hamnat mer i organisation och bygga upp och på längre sikt. Och när det gäller just Beirut-explosionen, så efter jordbävningen på Haiti 2010 så såg jag det här problemet med massa fältsjukhus som ramlade in från hela världen, och det var runt 450 olika aktörer som kom dit, och det var så uruselt gjort liksom. Det var amerikaner som kom inflygande i operationskostymer och trodde att de skulle kunna springa in och operera. Man förstod inte alls sammanhanget och trodde att alla kände sig kallade utan att ha någon slags förberedelse. Så då tillsammans med Världshälsoorganisationen så drog vi på Karolinska ihop ett initiativ som handlade om att vi måste samordna såna internationella fältsjukhus i katastrofer. Vi måste kvalitetssäkra dem, vi måste ha en mekanism, vi måste ha ett globalt 112-nummer som drabbade länder kan ringa för att få hjälp om det skulle vara så att de behövde extra resurser. Och sen kom ebolan, sen kom till och med covid, sen kom jordbävningar i Nepal och tyfonen på Filippinerna. Och då växte den här mekanismen fram mer och mer. Det är som en slags SOS-alarmcentrum som man kan använda. Men att till det här SOS-alarm kan de som liksom visar upp att de har kvalitet på det de gör ansluta sig. Och då blir man liksom WHO, får man en WHO-stämpel på att man har bra kvalitet. Och vad som var intressant efter den här smällen, det var ju att ingen hade riktigt kollat upp vad har de för kapacitet i Beirut. Man har ju hjärtkirurgi, man har njurtransplantationer, man har you name it. Men allting är ju privatfinansierat. Mm. Så har du inte en fet plånbok så får du inte tillgång till det här. Men när den här smällen skedde, då öppnade alla sina dörrar, varenda privatsjukhus. För det gör man i Beirut, det gör man i Libanon. Det är så man är uppväxt på något sätt. Man hjälps åt när det smäller. Man har ett inbördeskrig från 70-80-talen i bagaget. Man har terrorbombningar, man har bombningar från israelerna 2006. Och då öppnar alla, grannarna öppnar sina dörrar. Det spelar ingen roll om du är muslim eller om du är kristen eller drus eller vad det nu må vara. Utan när en libanes behöver hjälp, då hjälps man åt. Sen när det har gått några dagar, då stänger man dörren igen och kanske gammalt groll återgår. Därför så rensade de av, tog hand om alla skadade inom 24 timmar. Och de flesta av de här som skadades av den här Beirut-explosionen, de var ju väldigt lindrigt skadade. 85% kunde liksom sys ihop ute på parkeringsplatserna utanför de stora sjukhusen.
Ja, men mycket splitterskador.
Ja, mycket splitterskador. Och det var ju 42 sjukhus. Och ambulanserna är där, de gjorde ju lite jobb. Men framför allt var det folk som körde ner med sina bilar. Som sagt, man öppnade sina dörrar för vem som helst. Men folk körde också ner av vana och öppnade sina dörrar bara in mer. Nu kör vi till sjukhus, och de har sket i vem som satt i baksätet. Men man bara, sånt här gör man bara. Det liksom ligger det libanesiska folksjälen på något sätt, att i sådana här krislägen då kliver man ur huset och bara fixar till det här. Man kan inte sitta hemma och deppa eller tro att regeringen ska sköta det här, för att regeringen kommer inte sköta det här, utan det är någonting som alla hjälps åt med. Och den typen av försäkran är ju, att uppleva det där var ju helt fantastiskt, bara se vilken kraft, vilken att mobilisera det där. Så de löste ju det där på inom ett dygn i stort sett. Och sen kom alla fältsjukhus, så de stod ju helt tomma. Mm. Italien satte upp ett sjukhus, deras armé, en månad efter smällen för att operera skadade. Det är klart att de hade ju ingenting att göra. Mm. Så när jag försökte få dem att säga att nu behöver ni hjälpa till att ta covid-patienter, och sa nej, men det kan vi inte göra, för det har vi inte i vårt uppdrag. Mm.
Men vad ska du göra i Ukraina då? Det är väl ingen öppen konflikt ännu?
Nej, och jag har ju kört tillsammans med några kollegor från Karolinska, att vi har tagit fram ett så att säga, ett koncept för att jobba med skotts- och explosionsskador på ett så att säga, i resursknapp kontext, dels på skadeplats. Hur gör man där? Så vi har kört utbildningar i Mosul runt där. Jag var nere i Jemen och körde den typen av utbildningar för några år sedan. Jag har också varit i östra Ukraina, i Donetsk, och liksom kört liknande. Och det är klart att kapaciteten i Ukraina är väldigt bra, men den offentliga vården är ju gravt underfinansierad, och många doktorer har åkt därifrån. Men organisation och skada, framförallt massskade och omhändertagande, det måste man ju öva på ett strukturerat sätt. Det blir ju väldigt mycket kaos när det är många skadade som anländer. Och då har vi modeller som man kan öva det där med på ett sätt så att personalen får komma samman. Och åtminstone innan det smäller, att man har fått öva några gånger kring det här mest akuta omhändertagandet. Hur ska man agera? Hur finns det en plan? Var ska man ta emot de skadade? Hur sorterar man? Vem blir röd, gul och grön? Vad tar man det på? Vad går skillnaden mellan att vara röd och gul? Att man har ett system. Och det är ju algoritmbaserat i stort sett. Och det är ett arbetssätt att kunna jobba under press som vi har tagit fram. Och det där, nu var jag ju nere i Irak och körde i Bagdad den här typen av utbildningar också. Och det är klart att det är lite förmätet att komma från Sverige och försöka lära upp folk att göra det här. Men nu har jag ändå jobbat på många ställen och med WHO i ryggen, som nu är uppdragsgivare för det här. Så har jag ändå byggt upp någon viss erfarenhet. Och det känner man ju. När man kommer, att det är nästan det första folk frågar, och vem är du då? För att man vill testa, kommer det bara från Sverige och har jobbat på Karolinska sjukhuset eller institutet, då är det inte mycket. Och sen så testar man lite grann. Jag kommer ihåg, jag var nere i Beslan, där det hade varit en terrorattack med på 2000-talet.
Var ligger det?
I Nord-Ossetien. En skola som hade, där man hade tagit 1500 barn som gisslan, tjetjenska rebeller. Och det pågick under 3 dagar, och sen så blev det en enorm uppslitande eldstrid, och det var 600 stycken som skadades och fraktades till sjukhus. Och då kom det en förfrågan till Sverige om att hjälpa till. Vi behöver det här, och det här var en lång lista. Och det här kom till MSB då, eller motsvarande Räddningsverket då. Och då så var det diskussion om vad ska Sverige ge. Och så sa jag, men jag åker dit istället, så tar vi det sen. När jag kom in på ett av sjukhusen där, och jag som kirurg, så vet jag att kirurger träffas ju varje morgon och diskuterar fall. Det brukar vara tidigt på morgonen, man tar en kaffe och säger, okej, vad har vi idag, hur ser operationslistan ut, vad har vi för komplicerade fall, vad har varit i natt och sådär. Så lyckas jag nästla mig in på de här kirurgernas morgonmöte för att just se vad behövde de egentligen. Det var det här sjukhuset som hade tagit emot flest av de här skadorna från den här Beslan, från den här. Man höll på att evakuera folk till Moskva med helikoptrar och liknande. Men då försökte jag förstå mig på vad var behovet. Det här var bara någon dag efter den här smällen då. Och där drack jag mig kaffe. Och sen så alla har ju sina såna här kockmössor som ser ganska. Man får nästan hålla sig för skratt för folk omkring, som det var liksom den. Gröna operationsmössor, så höga hattar som här kockmössor. Men då i alla fall så försöker jag börja prata lite grann. Och hade en jättebra kvinnlig rysk tolk med mig som vi pratade. Men rätt var det var så öppnades dörren då. Så kom chefen som han satt man i 50-årsåldern så här, med sin kockmössa och högröd i ansiktet. För att det var ju mycket att göra. Och sen så var det liksom inte snack om några slags konventioner. Utan han undrade, ja men fan är du då? Mm. Då försökte jag förklara att jag var från Sverige och kirurg och så vidare. Ja, vad har du gjort då? Jag var i Afghanistan. Afghanistan? Ja, var var det då någonstans? Jo, jag var där utanför Herat och så vidare. Jaha, när var det där då? Ja, det var 89 där. Men då var jag där också. Och så visade det sig att vi var på olika sidor fronten. Och det där tog honom så att han kramade om mig liksom, och det blev någon slags konstigt med situation. Men sen så började, då berättade han allting liksom, för då var vi liksom kollegor och då kan vi behöver det här och det här vet vi inte riktigt hur vi ska hantera. Skulle kunna titta på det här, om vet inte om vi ska evakuera här, annars fungerar det här, vår katastrofplan. Så var som man drog ur proppen, så att när man kommer så där, då måste man ju också kunna visa att man har någonting med sig i bagaget och vet vad det handlar om. Tillbaks till det här med solidaritet och omtanke. Om man åker iväg bara för att hjälpa utan att veta vad det är som behövs, då kan man inte möta folk där, utan då ser man folk som offer. Och det tror jag, det har jag slutat göra, även om folk är i svåra situationer, för ingen vill vara ett offer. Ingen vill ligga på marken och bli tvångsmatad. Folk vill ha en karde och så att de kan ställa sig upp och damma av sig, och sen kan de bestämma vilken riktning de ska gå. Men vi ska inte tvinga folk att göra saker och ting. Och det tror jag, det har jag lärt mig väldigt mycket av. Framförallt i Afghanistan och Somalia och så vidare. Där den dag man försöker tvinga dem att gå i någon viss riktning, då får man en smocka istället. Så att, det är värdighet. Det handlar om att möta dem i deras värdighet. Mm.
Men du, under dina då 30 år delvis i fält, liksom, har det funnits platser dit ni inte har kunnat ta er för att det har varit för farligt?
Absolut, och också på platser där det helt enkelt inte går att ta sig. Va? Det är ju, i Kongo är ett sånt här väglöst land, va? Man måste försöka ta sig med kanot och liknande långt ut, kanske med cykel eller motorcykel för att ta sig ut. Och sen så är det ju så att det inte är... Det är ju så där med, det är ungefär som trafikolyckor. Om man tittar på trafikolyckor så är ju det de främsta orsakerna till att folk dör i världen. Det är ju 1,3-1,4 miljoner människor som dör varje år av trafikolyckor. Men de dör ju överallt. De dör i Kongo, de dör i New York, de dör i Stockholm. Så att det där att det skulle vara en plats där saker och ting pågår, så är det ju inte, va? Eller som i Sydsudan eller Centralafrikanska republiken, där det hela tiden pågår strider på massa ställen, där unga dör på sjukhus som har en stackars doktor som ska sköta om 200 sängar. På så sätt så är det ju inte koncentrerat på vissa platser dit man kan göra punktinsatser och lösa det. Sen kan det ju vara konflikter eller jordbävningar eller plötsliga liksom belastningar på hälsosystem som gör att man kan behöva hjälpa till under begränsad tid. Men en stor del av Läkare utan gränsers uppdrag, det är ju liksom ständigt pågående. Man kan inte dra sig ur helt enkelt. Va? Ett land som Chad till exempel, jag tror Läkare utan gränser har varit 40 år i Chad. Det går inte att lämna. Eller Centralafrikanska republiken, där Läkare utan gränser lägger mer pengar på hälso- och sjukvård per person än vad hälsoministeriet gör. Man är så pass stor aktör att det blir liksom omöjligt att liksom, och då blir man ju nästan som en institution i de länderna, och det förväntas att man ska finnas och hjälpa till. Och man kommer ju också sätta agendan ganska mycket i många ställen där man verkar. Men sen så kryllar det av platser dit man inte kan nå, va? Och det må vara liksom i konflikter. Afghanistan nu så jobbar ju Läkare utan gränser vidare på många ställen. Nu är det ju lite lugnare där med från början. Nu när det var stridigheter där under sommaren och i början på augusti, då var det ju regelrätta krigsskador och liknande som måste tas om hand. Idag är det ju andra problem, va, som undernäring och brist på vaccinationsprogram och den vanliga sjukvården som är lidande, så att det ändrar ju karaktär hela tiden. Men det är ju massor med liksom, platser på jorden så där idag inte sjukvård finns tillgänglig, och det behöver inte vara så dramatiska situationer, va? Det kan vara bara undanglömda platser som är tråkiga dit det bara går en liten stig, men det bor massa människor som liksom hankar sig fram och på en liten kassavaskörd. Men i övrigt, om det ändå dör kanske var fjärde unga innan sin femårsdag för att vaccinationsprogrammen når. Men det är ingen dramatik kring det på det sätt som vi kanske är vana.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men relativt ofta är det väl också så att man, om det är inbördeskrigssituationer till exempel, så är sjukvården det man ger sig på för att liksom skada där det gör som ondast liksom.
Ja, så kan det ju vara på vissa ställen, men sen så är ju inbördeskrig är ju på det sättet att de, det är ju inte alltid så att man har en fiende på det sättet. Det kan ju verka så, de här unga killarna, att de vet, för det handlar ju ofta om det. Men många av dem har ju familjer som kanske lever på olika sidor om stridslinjen. En del är rebeller. Så att det här med ond och god och fiende och vän, de är ju inte så tydliga längre. Va? Och det har ju sett vid Mosul. Situationen där, kriget där, eller i Afghanistan när jag jobbade där, det var ju liksom, man hade släktingar som var med Mujahedin, andra var trogna med ryssarna och med regimen, så att det är ju inte så här, de här har den blåa armbinden, de här har den röda, eller de här har den här färgen på uniformen och de här har den där andra. Så på så sätt så har ju folk också att ge sig på sjukvården systematiskt, det är väl på vissa ställen kan man ju göra det. Det var intressant, jag jobbade i Sierra Leone i samband med att rebellerna tog över huvudstaden där och verkligen förstörde. Men det enda de inte förstörde, det var ölfabriken. Det var intressant för att ingen, man ville upprätthålla så man kunde tillverka Star som var det lokala ölet. Mm. Så att det finns också en självbevarelsedrift i det där, tror jag, att den där alltså systematiska förstörelsen, det sker ju på några ställen och av extrem ondska. Vi såg i Mosul, jag jobbade ju där med WHO, hur man liksom minerade upp sjukhus, och innan man lämnade sjukhus så liksom rev man ur liksom elektroniken och klippte sönder och förstörde. Alltså det fanns en sån där alltså systematiskt ondska i att man verkligen inte ville att någon skulle få ta del av den här sjukvården. Men jag skulle inte vilja säga att det sker så systematiskt, men på vissa ställen så är det systematiskt, men allmänt så skulle jag inte säga så. Men när det är så, då blir man ju verkligen det är liksom, det är tungt att se det när någon så systematiskt vill förstöra eller liksom försåtsminera hus innan man lämnar och sådär för att man vill skada. Och i Afghanistan där man har kastat ut miner som ser ut som leksaker och man plockar upp det och jag har stått och amputerat barnarmar, och det är, måste jag säga, det är vidrigt, det är fruktansvärt vidrigt. Man bara tappar tron på mänskligheten och tänker att vad är det här till för? Vad tillför det? Undrar om den här personen känner sig nöjd nu när den har skadat ett barn.
Mm.
Men det är alltså den vreden och den upprördheten, istället för att göra det till passivitet, så tror jag att det också blir en energi. Att man inser att det här måste man protestera emot, just göra någonting emot. Så när jag började jobba med läkartänga, så det var ju mer lite att jag ville göra någonting som jag ville göra skillnad, och det var för mig det handlade om. Men jag tycker som tiden går så är det ju viktigare att försöka titta på systemen. Hur ska jag kunna bidra till att alltihop förändras? Och då måste man ju hitta sin lilla del på något sätt där jag känner att jag kan göra skillnad. Och nu till exempel att bygga upp det här 112-numret där man kan få hjälp om man drabbas av en katastrof. Det har ju varit ett väldigt viktigt bidrag, och det fortsätter ju att vara det, att man samlar alla krafter. Så att apropå globala mekanismer, att vi nu har en sån global mekanism som man kan använda sig av om det blir kris och man behöver hjälp med hälso- och sjukvård.
Mm. Men du, nu var du lite inne på det, men just det här med uppgivenheten.
Mm.
Oavsett hur mycket du jobbar så kan du ju inte hjälpa alla, antar jag.
Nej, men det är väl också en förväntan. Vad har jag förväntat mig? Jag tror aldrig jag har förväntat mig där att jag ska kunna rädda alla. Det har aldrig riktigt varit min ingång, utan min ingång har varit kirurgens ingång. Här har den skadad, fixa den. Sen så upptäcker man ju också att shit, varför har vi inte de där resurserna och varför kan vi inte göra det? Men att det har varit väldigt mycket att ja, nu kan man med tack vare att jag har fått ett sånt hantverk och kunna operera och fått lära mig det, då har jag ju liksom lärt mig någonting, eller har jag någonting att erbjuda i de lägena. Och det har varit mitt ingångsvärde i det här. Och sen så börjar jag ju upptäcka förstås vad jag gör i masskadesituationer. Det är väldigt många som, och då måste man ju ändra sitt arbetssätt, men ändå så är det samma principer som när man jobbar med en skadad. Om du har en svårt skadad patient, då brukar man prata om så här damage control kirurgi, som i stort sett handlar om att här är det bråttom. Man kan inte hålla på med finlir, utan man bara måste göra de stora sakerna. Man packar in dukar, man får syra över hål i tarmen, man liksom stoppar, sätter klämmer på kärl, och sen så packar man buken och stabiliserar patienten och sen så väntar man några dagar tills det lugnar ner sig, och då kan man annars så dör patienterna på operationsbordet. Och den principen, alltså damage control, göra det minsta möjliga men ändå det maximalt möjliga i det läget. Det förväntas förstås att man har tillgång till blod och liknande. Men samma principer försöker jag liksom applicera när man har väldigt många skadade. Hur ska man göra då? Det blir ju lite, från ett sådant etiskt perspektiv, så är det ju ett helt annat perspektiv mot vad vi är vana vid i Sverige, där vi har varje person är unik och har rätt till maximal vård enligt vår hälso- och sjukvårdslagstiftning. Men i katastrofer, då ändras det där, och då måste man börja tänka, hur kan vi maximera effekten här? Och då blir det ju lite så här utilitaristiskt perspektiv, som är ju förstås obehagligt att hantera, att man kanske måste lägga undan någon till fördel för att rädda många andra. Och det där är, ibland kan många tycka är okänsligt, och så där kan vi inte göra. Men att prioritera, att sätta en arbetsordning där man maximerar resurserna, det måste man göra om man jobbar i katastrofer. Det går inte att jobba som vanligt, det liksom ligger i sakens natur. Och det där kan många tycka är obehagligt, och att det inte vi ska hålla på med, men det är en förutsättning. Och jag tror covid-19 har liksom visat en del på de här svårigheterna. Var ska vi lägga våra resurser? Var det en katastrof i Sverige eller inte? Och det, jag tror att man skulle ha sagt att det var en katastrof på vissa ställen under en begränsad tid.
Du har återkommit till coronapandemin flera gånger. Alltså, du skyndade ju till FHMs undersättning i någon slags ett öppet brev till Peter Wolodarski och sådär. Tycker du att det sköttes väl nu när man har facit i hand lite grann?
I katastrofmedicin så har vi ett sånt där begrepp som kallas för no regrets. Det vill säga, man står inför en situation, ett hot man ser framför sig. Man förstår att nu kommer vi kliva in ut på minerad mark. Och då kan man inte bara säga stopp, här i minerad mark, här kan vi inte göra någonting, utan man måste ha en strategi då och gå vidare. Hur ska vi ta oss igenom det här minfältet? Och då går man, då väljer man, och det är det här, man säger no regrets, det betyder att man kan inte hålla på och vela, man kan inte hålla på och ändra sig, man måste röra sig framåt hela tiden. Och man gör det i en miljö där man inte har tillgång till all information som man skulle vilja ha. Det är ett osäkert territorium. Vi har ingen karta över. Därför så, och bara säga att det här är ett stort minfält, vi kan inte göra någonting, medan då man måste framåt här. Och att Anders Tegnell stod ju där och såg hur att det var ett minfält framför honom. Han visste väl inte så mycket mer än så. Han kunde förstås basera på tidigare minfält som var liknande pandemier. Sen så reagerade ju omvärlden väldigt annorlunda den här gången. Och Kina var ju väldigt pang på där med sina nedstängningar. Och på det sättet som världen agerade, det var ju något helt nytt. De här massiva nedstängningarna. Och man kopierade i stort sett vad grannländerna gjorde i någon slags panik inför det här som skedde. Och sen så är det klart att det är alltid lätt med facit i hand och säga vad som var rätt och vad som var fel. Jag tror att mycket av det som gjordes var rätt, till exempel att hålla skolor öppna, absolut, och att inte vara så aggressiv med nedstängningar. Det tror jag absolut var rätt.
Sen men i äldrevården då?
Ja, och där tror jag det här, när man tittar på en sån här pandemi så är det ju så att sårbarheter i ett samhälle åskådliggörs på ett sätt. Och vi hade ett intressant seminarium förra veckan med interdisciplinärt, alltså massa olika, det var socialpsykologer, det var socionomer, det var journalister, ett nordiskt nätverk. Och då pratade vi just om hur de här sårbarheterna i ett samhälle plötsligt liksom blottas när det sker så här. Och de svenska sårbarheterna, hur de såg ut, tror jag Folkhälsomyndigheten inte hade riktigt bra koll på. Till exempel det här med att många av de som jobbade ute i vissa förorter skulle åka kommunalt för att ta sig till andra delar för att jobba på äldreboenden. Att de var tvungna att åka kommunalt trots att de inte kanske borde göra det. De hade inte tillgång till bil, de kunde inte jobba hemifrån. Och hur man meddelar och hur förstår man på sig här. Och hur följer man direktiv? Brukar tänka på det här. Vi köpte ett sommarställe för 25 år sedan och då det är ute på en ö och då är det en parkering då på fastlandet och där var det väldigt tydligt vad man skulle parkera, vad man inte fick parkera, man skulle gå vakt där en gång om året och det var väldigt tydligt allting. Det var en äldre generation och det där förvisso skrivet, men alla följde de där lagarna, oskrivna lagarna till stor del. Men sen så började man långsamt tömma på det där. Folk började parkera lite närmare bryggan trots att man inte fick det. Och sen så det här med att folk struntade att gå nattjour trots att inte det egentligen betydde någonting, för det var inte då båtarna stals. Och nu 20 år senare, ja, då är det ingen som går på natten, alla parkerar nere vid bron eller nere nära bryg. Att alla de här oskrivna reglerna, det här kollektiva sättet att respektera regler och förordningar, det har förändrats. Och den, så att säga, hur Sverige har förändrats, det tror jag man var väldigt dålig på att förstå från Folkhälsomyndigheten. Vi har ju uppfattats som ett väldigt homogent land, men Sverige är ju som vilket annat land som helst nu. Vi är inte som Norge, Finland och Danmark, utan mera kanske som Tyskland, Frankrike, Italien. Att vi har ju en enorm skillnad inom landet, allt från väldigt fattiga grupper till betydligt rikare glömmor. Och den här, jag tror att homogena samhällsstrukturen som vi är så vana vid, att säger man någonting så följer folk det, och att man litar på myndigheterna, den transitionen, förändringen, den tror jag inte riktigt, och det var det vi diskuterade på det mötet, den tror jag inte riktigt man förstod när man gav de här råden. Och folk ville höra tydligt. Och de som kom från andra länder istället för att, de blev förvirrade, de lyssnade på sina egna länders rekommendationer. Flera som var från Tyskland som påpekade att i Tyskland så säger man så här, varför gör vi så här i Sverige? Och när det är ett sånt där yttre hot, då blir ju folk liksom rädda, de vill ha tydlighet, och när man inte är tydlig, de var tydligt otydliga i Sverige, va? Medan andra länder var mer så att säga otydligt tydliga, man hade väldigt bestämda regler men ingen visste när de skulle gälla riktigt och de ändrades hela tiden. Men det tror jag var någonting som man måste lära sig någonting av. Hur kommunicerar man med och hur förstår man sig på det samhället som man verkar i? Och Folkhälsomyndigheten på så sätt, det tror jag att man underskattade hur det såg ut i samhället, hur det fungerar, hur deras budskap togs upp. Och lite grann förstås kring det här, vad är det här med evidens då? Vad är det för, vad är det man vet som funkar? Om man inte vet att det funkar, kan man avfärda det? Om det inte finns information, kan man då avfärda det? Skulle det vara skadligt att ha munskydd eller inte? Och är det här en droppsmitta eller en luftsmitta och sådär? Sen så har det ju hänt så mycket under den här pandemin, så att Sverige har liksom gått från att vara hjältar till att vara busar på ett sätt. Så att vi har ju varit lite extrema på det sättet i världen och uppfattas som väldigt extrema. Att vi har gått från och vurmats av republikaner å ena sidan och andra sidan. Så att det har ju varit lite konstigt. Men jag tycker ändå att man har ändå haft en ganska tydlig linje. Jag tycker inte att man har vikt så mycket, och det är någonting som är viktigt inom katastrofmedicin, det är att man är liksom förutsägbar i hur man hanterar det här. Det är ju det som ger trygghet. Håller man på och kastar sig från höger och vänster och så vidare. Och nu när man har beslutat sig för att ta bort restriktionerna nu, så är det också en tydlighet. Vi ser ju, titta i Kanada nu där man har undantagstillstånd i Toronto för att det är så mycket protester. Och, så de här svallvågorna tror jag i andra länder kommer vara betydande. Holland ser vi likadant, va? Att Tyskland, och att man splittrar samhället i det här antivax eller nedstängning och så vidare. Det har vi ändå relativt sett sluppit i Sverige. Det finns ju ändå en ganska stark liksom, en majoritet som ändå tycker att det här har skötts ganska bra. Sen så går det absolut att förbättra väldigt, väldigt mycket, och jag hoppas att vi kommer att lära oss på det här, va? Och förstå oss på hur ska vi kunna hantera en sån här kommande hälsokris igen.
Mm. Utan att en otrolig massa gamla dör kanske.
Ja, det är ju en dimension, och det problemet är att vi bara mäter i det, va? Det handlar ju om hur samhället hänger ihop och de här indirekta effekterna då. Och det ser vi i många andra länder att de indirekta effekterna, men i Uganda har man haft skolorna stängda nästan 2 år, till vilken nytta? Det är bara helt bortkastat, men det visar på politisk handlingskraftighet, och jag tycker ändå att vi har sluppit för mycket av politik, utan man har haft mer av folkhälsoperspektiv redan från början. Men prislappen, vad vi har behövt betala, den tror jag vi måste ju... Den valutan måste ju vidgas utanför hur många som har legat på IVA och hur många äldre som har dött. Till exempel att barn har kunnat fortsätta gå i skolan, småbarn har kunnat gå till förskolan, och att föräldrar har kunnat arbeta. Sådana saker är ju enormt viktiga. Och men att hur mäter man det? Det är det som är problemet med så här preventiva. Om man är lyckosam i så här preventiva insatser, då får man, det är ingen som applåderar att man har lyckats med vaccinationsprogram och liknande. Utan det förutsätts ju så, utan det är först när man inte lyckats med det som man får stå i skamron. Och det är väl det som är Folkhälsomyndighetens dilemma någonstans. Lyckas de med sitt uppdrag så är det ingen som uppmärksammar dem, men misslyckas de så kommer de få stå i skamron.
Du, jag menar, jag förstår att du då under alla dessa år vid operationsbord över hela världen liksom, eller kanske inte alltid bord heller, men jag menar, människor har ju dött liksom framför dina ögon. Finns det liksom grejer som du bär med dig, som du känner så här, fan att jag gjorde si och så?
Absolut, och framförallt två stycken, nej för många, men jag tänker främst på det när jag var i Rwanda och två stycken som dog på operationsbordet första dagen som jag var där. Det kan jag fortfarande än idag. De sitter på mina axlar, brukar jag säga, det är som en tyngd, men också som en påminnelse över att förhålla mig ödmjukt inför mitt uppdrag, och att de finns med mig och liksom hjälper mig och hålla mig lite grann. Ja, hålla mig på marken på det sättet. Nej, det var ju dels en kvinna som kom in och hade dött foster och hade vandrat i flera dagar för att komma till sjukhuset. Hon var ju extremt dålig, och det här var klockan 5 på morgonen, och det här döda fostrets ena arm hängde ut genom slidan, och hon flämtade, var dåligt blodvärde och allting var ju illa. Så att om man nu skulle säga någonting som jag skulle ha ändrat på det där, då skulle jag ju aldrig ha opererat henne, utan försökt plocka bort det där döda fostret på något annat sätt än vad jag gjorde via en operation. Så att det kunde jag ju känna som en sak. Och det vet jag inte om det hade ändrat på förloppet, men det är väl sånt som jag kan tänka på. Och likadant med någon som är i Afghanistan som är tvungen att amputera i stort sett. Jag tror det är 3 lemmar på ben och arm. Och, liksom vad är, hur länge ska man hålla på med det här och vad är det för liv man räddar folk till? Och hur pass mycket ska man väga in deras beslut? Och i det här fallet så var det ju familjens beslut snarare än att det var mitt beslut. Och det är ju väldigt viktigt, va, att när man jobbar i en... Vi tänker på individens beslut på något sätt, att det här är, medan jag jobbar med andra kulturer så måste man väga in vad hela familjen tycker. För att får man en svårt liksom handikappad person på så sätt som bara har en arm liksom, då blir ju det någonting som familjen måste ta hand om. Det finns inga sociala inrättningar som kan hantera det där, så att man sätter ju dem också. Eller likadant om man räddar ett barn som är för tidigt fött, som får hjärnskador och kanske måste tas om hand hela tiden, så blir det en familjeangelägenhet på ett sätt som och därför måste man ju hela tiden blicka, titta på föräldrarna, hur tänker de, hur ser de, var är de någonstans i den här processen när man håller på. Och det är ju ett ganska annorlunda sätt att se det. Men här i Sverige så är det liksom, ska man rädda liv till allt pris? Man behöver inte göra den där reflektionen. Och nu har det blivit en del diskussioner i Sverige också kring det här. Och vår egen rätt att avsluta vårt liv, som jag tycker är... Den diskussionen behöver ju ha, va? Ska vi få bestämma själva när det är dags? Eller?
Ska vi det?
Ja, det tycker jag faktiskt att vi ska. Att man ska väga in det och att vi behöver se över... Eller bara framförallt skulle jag vilja säga att man vet att det finns möjligheten. I ett sånt här läge när man tycker att allting är kört och man är svårt sjuk och det finns inget hopp, så kanske man inte vill dricka den där drinken, men bara veta att den står där bakom en gör att man kan vila. Att det finns en utväg, det finns en reträtt. Sen kan vi prata om jättebra palliativvård och så, det ska vi sträva efter, men alla kommer ju dessvärre inte få tillgång till den hur mycket vi skulle vilja. Det är ju begränsningar, va? Det kommer vara personalbrist, det kommer vara någon som är sjuk och sen så blir man liggande där. Så att, men som en möjlig reträtt, som ett alternativ och som ett val, tror jag att det skulle... För en selekterad grupp förstås. Det tror jag skulle kunna vara något. Och det tror jag är ofrånkomligt, måste jag säga. Mm. Det känns ju konstigt att man ska behöva... Att det inte finns den rättigheten på något sätt. Att vi har vissa saker. Och det kommer väl mycket från liksom, vår liksom, kristna, judiska arv, det religiösa och mycket annat. Livet är heligt till. Och det här diskussionen om ett sluttande plan och sådär... Det tycker jag inte man kan använda som ett argument riktigt. Det är mycket som är slutande plan i så fall.
Mm. Du, skulle du rekommendera att bli katastrofläkare?
Ja, jag får ju den frågan väldigt mycket från unga läkare. Hur ska jag tänka? Hur ska jag göra? Hur ska jag karriärplanera? Och jag kan säga att jag hade aldrig planerat för att vara där jag är någonstans. Utan jag har på något sätt... Hela tiden försökt att se vad är det jag är bäst på, var kommer jag till min rätta mest och vad är mina liksom, fördelar. Och sen så någonstans vad jag tycker är spännande, drivande och meningsfullt. Det har ju också varit sådana starka drivkrafter. Sen hela det här området katastrofmedicin, det fanns ju inte överhuvudtaget. Jag hade varit ute och jobbat, sen så blev jag lite så här handplockad av Hans Rosling när jag hade jobbat under några år i Kambodja och kom hem och visste inte riktigt vad jag skulle göra. Och sen så hade han fått ett uppdrag från Socialstyrelsen att starta det här kunskapscenter i katastrofmedicin på Karolinska institutet, så att jag blev lite grann inföst där på något sätt. Och sen så fick jag en massa uppgifter av Hans och började jobba på det där, och han visste väl inte heller riktigt, han var ju inte heller någon slags sån där karriärist eller visste vad han skulle bli, utan han såg det här som att det fanns en möjlighet. Han hade ju varit iväg, det var när vi startade Läkarutbildningen, så hade Hans varit i Angola för SIDA, och det är ganska intressant tycker jag. Han hade, det här var typ på slutet på 80-talet någon gång, och åkte runt som någon slags expert och tittade på biståndet, och sen så kom han hem och skulle skriva någon rapport till SIDA, och då sa han, ge alla pengar till Läkarutbildningen, sa han, och SIDA blev ju helt liksom, fick ju biståndshosta och hade svårt att andas. Och, ja, men de är ju överallt i varenda jävla litet hörn av landet. De här missionssjukhusen har slutat att fungera och staten har inga pengar och det är inbördeskrig. Ge dem pengarna. Och sen så ordnade han en konferens då, typ 92 eller någonting så ordnade han den här konferensen. Och då var jag där och fick presentera det arbete jag hade gjort från Afghanistan. Jag tog kontakt med honom och sen startade vi där. Så att det handlade väldigt mycket om den omständigheterna där. Och sen så med ett support från Hans så drog vi igång det där. Och sen så har det blivit forskning och sen så väldigt mycket av det som jag har gjort ute, det tycker jag har varit mest spännande. Att å ena sidan höll jag på och jobbade med läkartangenser ute i fältet, katastrofkirurgi och så vidare. Men det hade ingen bäring hemma i Sverige. De hade ingenting med varandra. Här hemma så höll jag på med min specialistutbildning, titthålskirurgi. Och sen så ibland så gjorde jag mina så här resor ut och jag jobbade förstås med, som ordförande. Men de här världarna hade ingenting med varandra att göra. Det var som att det arbetet jag gjorde hemma i Sverige, det fanns ingen fördel av att göra det jag hade gjort ute i världen. Men plötsligt, så här, för typ 15-20 år sedan, då började de här världarna liksom närma sig varandra. Det blev liksom, istället för att de gick ifrån varandra, divergera, så konvergerade de. Och nu till exempel under covid-19-pandemin. Så är det ju sån överlappning av det jag gjort ute i världen och det som händer i Sverige. Det är ju helt fascinerande. Och första gången jag märkte det var när jag jobbade med Ebola-utbrottet då, 2004 i Västafrika och kom hem och stöttade Socialstyrelsen. Vi ordnade en massa utbildningar så Sverige skulle kunna åka ner, svenskar skulle kunna åka ner. Men då ville man i förberedande syfte på flera sjukhus ha hjälp från de som hade jobbat för Läkare utan gränser med Ebola-utbrottet i Liberia och i Sierra Leone. Så att då var det två infektionsläkare som fick åka till Linköping och lära svensk sjukvårdspersonal om hur man hanterar Ebola. Och då var det så där bingo, kände jag. Nu går mina världar ihop. Fälterfarenheten får lära ut till svensk sjukvård. Sen det här med Älvsjömässan, det här extra fältsjukhuset som skulle finnas för covid-19. Ja, det var en Läkare utan gränsers produkt kan man säga. Det var ju de som drev det där. De hade en fälterfarenhet från Läkare utan gränser. Så att i sådana här situationer, de som har varit ute och jobbat med Läkare utan gränser, de är ju en enorm tillgång för de kan ställa om. De vet vad som är viktigt och de är också kan, och så att det är en massa stjärnor som finns där ute nu i svensk sjukvård som jag är så otroligt stolt över att de har fått då bidra och bidra med svensk sjukvård med erfarenhet från att ha jobbat ute i fält med Läkare utan gränser.
Mm. Men jag frågade dig förut om vad som liksom vad du bär på liksom, ja, men typisk skuld. Men jag menar, du måste ju rimligen ha räddat otroligt många liv också.
Ja, jag vet inte. Jag har kanske i början att jag tänkte så där, men det är lite som covid-pandemin. Jag har svårt att räkna det liksom i liv. Det är så mycket annat som man har varit med om. Till exempel att utbilda lokalpersonal eller om det nu är i Jemen eller i Mosul eller kanske nu i Ukraina. Att vad kan man göra för att lära ut arbetssätt som kanske i sin tur kan rädda liv? Vad jag som personligen, det är klart att jag har satt klämmer på sprutande blod och att jag har varit tvungen att amputera ben som annars skulle ha lett till att patienten hade dött eller gjort kejsarsnitt och plockat ut barn som klarade sig. Men det är inte riktigt det som jag bär med mig, tror jag, utan det är snarare kanske det här att få bygga nästa generation av de som jobbar med de här frågorna. För att den flyktiga tiden man har på jorden, den blir ju mer och mer uppenbar. Men, och då blir det här än viktigare, känner jag, att bygga för framtiden. Och det försöker jag göra nu med det jag har den här, min grupp på Karolinska och de utbildningar vi kör för. Vi har en sån här internationell mastersutbildning för katastrofmedicin med folk från hela världen som kommer hit och går kurser. Och hela den delen kan jag känna att det är nog där, om jag ska tänka på att rädda liv, så är det där det verkligen har effekt. Men då blir det lite grann den här att man får utträda den där så kallade kirurgiska hjälterollen. Alla har ju sett bilden på kirurgen som går ut och tar av sig munskyddet och berättar för de där anhöriga hur det har gått, att tack vare honom så har det här gått vägen då. För det är ofta sen honom, medan nu kirurger är framförallt kvinnor, vilket jag tycker är fantastiskt bra och en rätt utveckling. Men den rollen, den kan jag säga, den känns inte så viktig. Mm. Jag tror för en del kanske den känns. Så när jag skulle prata om det skulle jag sällan prata om min roll så här direkt, utan jag vill hellre prata om de som jag jobbar med och de som jag har fått förmånen att utbilda och liksom skicka ut på uppdrag och det är det som Bertram Russell som sa, att det enda som blir mer om man delar med sig av det är kunskap och erfarenhet, och där känner jag att min erfarenhet är någonting jag kan bidra med, och att få göra det, och till exempel nu som jag gör, utbildar alla läkarstudenter den sista terminen en hel dag kring beslutsfattande med knappa resurser, hur ska man tänka, ge dem några nycklar eller verktyg att ta med sig ut i den här världen som de ska kliva ut i, och att de, som de kan falla tillbaka på. Hur var det Johan sa om man skulle sortera i katastrofer? Hur gjorde man? Vad var en röd, vad var en grön, vad var en gul patient när saker och ting blir överväldigande? Om jag kan få någonting sånt som ett bestående grej av en hel generation av läkare, då, det tycker jag skulle vara maffigt.
Mm. Blir det någon mer bok?
Ja, faktiskt. Jag har fått jag har massa material, och nu har jag fått sån här stipendium till San Michele, så jag ska vara dit i höst och tänkte skriva lite.
Oj, vad härligt.
Förhoppningsvis då. Men det gäller att hitta den där. Vad är det jag kan berätta? Vad är det jag kan bidra med? Jag känner att det är så mycket information, så mycket böcker som skrivs som kanske är underhållning, men att jag skulle gärna vilja hitta någonting som är som om man läser att man verkligen tar med sig det och kanske vissa sådana här budskap som man kan få med sig och behålla. Annars är det ju så när man läser en bok så kanske man inte har så mycket behållning av den. Och jag skulle gärna vilja att skriva någonting där folk har någon behållning, annat än underhållning bara.
Mm. Så eventuellt då nästa år någon gång?
Ja, hoppas på det. Hoppas på det. Det är bra att ha lite press på sig när det gäller det där.
Stort tack för att du kom.
Tack.
Ja, Johan von Schrewe, och jag är ganska övertygad om att han faktiskt haft den där betydelsen som han talade om på slutet. Lakareutangranser.se är adressen till Läkare utan gränser för övrigt. Och jag kanske kan berätta också att jag är programledare för UD-podden allt som oftast, och där finns ett avsnitt som handlar om explosionen i Beirut 2020. Det heter När katastrofen är ett faktum, och vi lägger länk till det i avsnittsbeskrivningen. Och tanken är att Värvet special ska komma lite oftare i åren förra året. Det var många som uppskattade avsnitten med min pappa och Magda Gad till exempel. Prenumerera i Acast-appen så missar du inget, och dra ett DM till oss på Instagram om du vill önska gäster eller sådär. Producenter var Carl Birgersson och Saga Markula. Just Acast distribuerade, och jag heter Kristoffer Triumf. På måndag kommer ett ordinarie avsnitt med Maxida Märak, och det vill du, antar jag, inte missa. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.